Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
De föra barnen bort ur torg och gränder med leksaksdjur och matsäckskorg och kläder, och tågen rullar ut från stora städer mot landets byar här i alla länder. Och barnen le av fröjd med sneda tänder, tänk att få färdas på ett lastflaks bräder och åka tåg i höstens vackra väder och se soldaters marsch och allt som händer. Det pekar ut en stor kanon för mor, men hon är allvarsam och kort i tonen sen far igår begav sig till stationen. Och glädjen blir mot kvällen mindre stor, och trötta somnar de på flockmadrassen bland strödda bohagsting i tredje klassen.
Ja, du började med någon sorts dikter.
Mm, jag tyckte den fångade tidsandan den här veckan vi har fördjupat oss i.
Ja, den här mörketiden. Vi är alltså i månadsskiftet augusti-september året 1939.
Och det enda vi läser är ju att nu är kriget nära.
Och kriget hinner till och med börja den här veckan, som vi har läst. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Ni lyssnar på Tillbaka till dåtiden med mig, Thomas Kulshage.
Och mig, David Skoda-Volpe.
Och vi gör som vi brukar, vi börjar med tre snabba.
Tre snabba.
Det märks ganska tydligt i marknadsföringen i Svenska Dagbladet den här veckan att kriget är på gång.
Mm.
Och det kan man ju hantera på olika sätt. Jag ser pressbolaget Eskilstuna. De säljer stålhjälmar för civila luftskyddet.
Mm.
Det är ju ingenting man ser nu för tiden.
Stålhjälmar?
Ja.
Nej, det är inte så vanligt.
Det står för luftskyddspersonal med flera tillverkar vid en speciell luftskyddshjälm fullt i klass med de stålhjälmar som levereras till svenska armén. Här är det uppenbart att människor behöver ta skydd.
Mm.
Och jag såg också en annan typ av marknadsföring som ger en hint av vad det är för vecka vi har slängt oss in i. Och det är företag som säljer Europakartor.
Ja.
Jag ser det vid två tillfällen. I ena tillfället står det vacker Europakarta. Den är 115 gånger 85 centimeter. Det står inget mer. Jag blev bara, jaha, en Europakarta. Det är ingen annons som jag brukar se. Inte ens i gamla tidningar.
Men det är inget så här, ta chansen att se.
Nej, men sen,
kartorna, ländernas gränser en sista gång, för snart ritas de.
Nej, men man får ju med den känslan några dagar efter när Bonnier gör reklam för kartor. För det står ju så här då, nu behövs det kartor. separata blad över Mellaneuropa ur vår världsatlas till salu för 1 krona styck.
Ja, men det är klart det behövs kartor. Med tanke på allt det vi läste, varenda sida var ju fullmatad om vad som pågick runt om i Europa.
Ja, man behöver ju kunna följa med i med alla de här svåra namnen och platserna som de då känner på sig kommer dyka upp nu när det blir krig. För det är ju uppenbart att man på Bonniers är redo för det här.
Mm. Alla var redo för krig. Karttillverkarna, hjälmtillverkarna. Jag har en kort som faktiskt inte handlar så mycket om kriget, eller ja, delvis kanske, vi får se. Jag läser om att en människa har fått en medalj. Och det är professor Wilhelm Palmér. Han är föreståndare för Nobelinstitutets korrosionslaboratorium. Han fick motta universitetets i Lilles stora medalj. Och det är för hans forskargärning när det gäller att klarlägga lagarna för rostningsprocessen. Det kan handla om vikingasvärd, det kan handla om uppfiskade 200-åriga kanoner eller så kallat rostfritt stål. Och det enda jag kan tänka är, det finns ju inte någon risk att hans medalj rostar.
Och jag kan läsa att handelsminister Möller har gått ut här innan den här veckan under fredagen med information och order om att svenskar inte får köra privatbilar längre. Fråga på det.
Nej, men jag tänkte, var det verkligen att de skulle sluta helt? Jag såg ju andra saker om det här med bensin.
Det finns såklart undantag, men det här ska då börja gälla klockan 10 på lördag morgon den här veckan.
Ja, det var väl just där, ingen promenadåkning såg jag.
Att det det finns undantag. Det ska ju kontrolleras när man tankar, och det här gäller ju till exempel inte lastbilar och bussar och de droskor och sånt här.
Det var ju radikalt, tänker jag.
Det var det. Och det är ju en förberedelse på hårda tider som kommer. Det står också en liten notis bredvid att det är rusning till bensinstationerna efter Möllers tal. Och då står det att han knappt hade avslutat sitt radiotal förrän väldigt många människor drog iväg för att tanka sina bilar.
Men du, tänk vilken kaos det skulle bli idag om något liknande hände. Alltså, vi är ju så pass mycket mer beroende av bil nu, tänker jag.
Verkligen. 50-talet brukar vi säga så var det stor bil. När var man hade råd att köpa bil. Men det var många som gav sig ut till bensinstationerna för att fylla tankarna. Tidningen ställer sig frågan varför. För att uppenbarligen är det ju inte för att de vill vara tanke på sina bilar när de ändå inte får använda dem sen. Utan de vill passa på att köra nu innan lördag klockan 10 helt enkelt. De vill ut och köra lite. Mm. Innan förbudet träder i kraft.
Vi är snabba.
Ja, det var ju en spännande vecka att läsa om den här veckan. Ja, i slutet av augusti, måndag 28, började vi läsa, 1939 då. Så här i efterhand vet vi vad som hände här, och det var ju att den 1 september så anföll Tyskland Polen, och två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Och vi vet ju också att det var ganska många europeiska länder som höll sig neutrala.
Ja, så långt.
Så långt. Jag tänkte faktiskt så här, att jag skulle ta det dag för dag.
Kriget.
Ja. Nej, men bara de stora rubrikerna. Mm. Att fånga det varje dag. Om man tänker då att man levde 1939, öppnade DN som jag läst, så möttes man av det här.
Ja, ah, kul.
Fram tills krigsutbrottet då. På måndagen då så står det att engelska svaret uppsköts en dag. Daladier fick nej av Hitler. Daladier är ju då franske presidenten. Han har ju skickat iväg någonting till Hitler. Hitler svarat nej på det förslaget i de förhandlingarna som sker. Och det engelska svaret till Hitler har inte ännu lämnats, men man väntar på det här under måndagen.
Det är Polenfrågan.
Det är det ju, ja. På tisdagen så står det fast engelskt svar till Hitler. Då har det kommit då svaret från engelsmännen. Det står också tyska trupper marscherar in i Slovakien. Ja, då är det så att den engelska ambassadören Henderson, han flög på måndagen till Berlin, hade med sig det engelska svaret, och det skulle då vara i fast ton, det skulle bekräfta brittisk-polska alliansen. Han skulle vilja ha direkta förhandlingar gällande Berlin och Warszawa. Och han hade långa samtal, långa var det inte, det stod ju, jag tyckte det stod 11, det stod ju en och en fjärdedels timmes samtal med Hitler. Som uppges inte vilja vika från sina krav på Danzig. Korridoren tar de upp, delar påsen och övre Schlesien. Så att det är de här områdena man då har diskuterat. Om vi hoppar till onsdagen då, så står det som rubrik, citat, England ändrar ej en bokstav, slut, citat. Och då är det Chamberlain som har hållit ett tal. Hitlers svar har överlämnats till engelsmännen. Läget anses något ljusare, lyfter man fram.
Mm, det såg jag också. Att än är det inte kört. Den bilden fick jag i Svenska Dagbladet.
I mean, exakt, det är precis vad Chamberlain säger nu. Frågan om krig eller fred är ännu ej avgjord. Hitlers svar överlämnades på tisdagskvällen till ambassadör Henderson. Det lär vara...
Ja. Jag tror till och med det var så när jag läste att på tisdagen så var det väldigt uppgivet att nu är vi mitt emellan fred och krig. Och det lutar mot krig för att alla förbereder sig så intensivt på att det ska bli krig och då är det svårt att bromsa. Men sen såg jag det där på onsdagen också, att där var det någon liten ljusning, va?
Ja, nej, men jag tänker, sitter man och läser tidningen på onsdagen här så sitter man och pratar med sin fru eller man och tänker att, hörni, det verkar ordna upp sig det här.
Det finns en ljusning.
Det kanske inte blir krig, barn.
Nej.
Vi kanske kan stanna i staden. Vi kanske inte behöver åka på lastbilsflaken ut till byn. Torsdag. Hitler vidhåller krav. Berlin vill motta polsk förhandlare. Avböjer ej medling.
Okej. Okay.
Då Hitler i sitt budskap här, då, han har bekräftat Tysklands vänskap med England. Men han har upprepat sina krav på Danzig och korridoren samt uttryckt en önskan att Polen ska sända en förhandlare till Berlin. Här hänger vi ju kvar ändå i det positiva.
Så England står kvar och Tyskland står kvar?
Ja, men de är polare.
Ja, fast med helt...
helt olika krav.
Ja.
Ja.
Men du får nog förklara, vad är korridoren? Det är ju liksom ingen skolkorridor vi snackar om här.
Nej, det är inte det. Nej. Då kanske du får förklara.
Nej, men det är ett territorium där då.
Mm.
Det är alltså en landremsa som går upp, om du tänker liksom upp mot Östersjön.
Ja, här behöver jag en karta, va, från Bonnier, från 1939.
Precis. Den här landkorridoren, det var alltså det området där Polen hade kust vid Östersjön.
Ja.
Och det problematiska då för Hitler och Tyskland var att Tyskland låg ju då på västra sidan av den här korridoren.
Mm.
Men Ostpreussen, det gamla... tyska området, det låg ju på andra sidan korridoren, så att Tyskland var ju delat, kan man säga.
Ja.
Precis vid den här korridoren ligger ju också Danzig, och det kan vara viktigt att säga också att den staden, det är ju Gdansk, berätt, det är det tyska namnet som vi läser om.
Strategiskt viktig stad.
Exakt. Tänker jag.
Nej, men vi hoppar till fredagen, tycker jag.
Freden?
Fredan.
Ja, gör det.
Då står det att tyska riksdagen plötsligt inkallad. Ryska generaler till Berlin. Här dyker Ryssland upp då. Hitler ryppar sina krav. Danzig, tyskt, omedelbart. Omrustning i korridoren. Okej. Okay. Det ska visst anlända en rysk militär mission till Berlin innan de närmaste dagarna. Och krav tydligt. Danzig är tyskt från och med nu. Från Hitler.
Mm.
Och sen ska man då fortsätta prata i riksdagen. Lördagen. England griper till vapen. Här går det snabbt nu. Tyska trupper rycker fram över alla Polens gränser. Ja, tidigt på fredagsmorgon så klev man över de polska gränserna då från tyskt håll. Och meddelade att man nått framgångar helt enkelt med det.
Och där är kriget ett faktum.
Ja, för sen så på söndagen så har ju britterna gett tyskarna ett ultimatum fram till 12 på dagen. Här kliver Mussolini in också och önskar medla. Föreslår femmaxmöte. England är villigt att förhandla, står det, om trupperna dras tillbaka. Det gjorde de inte, så på måndagen så är ju rubriken då, alltså nästkommande vecka, England och Frankrike har inträtt i kriget.
Mm.
Chamberlain uttrycker då i tidningen att allt vad jag arbetat för i hela mitt liv har nu störtat samman, sa han då i parlamentet. Och vi ska kämpa tills att nazismen gått under och ett befriat Europa återuppstått.
Ja, han hade ju gjort en sån enorm felkalkulering, för han trodde ju att han kunde snacka och förhandla med Hitler.
Mm. Det blir liksom ingen fördjupning kring de olika delarna i de här avtalen och förhandlingar och sådär. Men ändå ganska tvära kasten då, från dag till dag.
Mm.
Det är ju helt omöjligt att sätta sig in i hur en människa 1939 kände. Men jag tycker allt man läser, det känns som 90% handlar om att kriget är nära. Det sa vi ju i inledning. Kriget är nära. Det är inte så mycket mer som händer. Ja, det fanns lite notiser om sport och sådär som vanligt. Men det mesta är ju kopplat till kriget. Oavsett vad det handlar om.
Helt klart.
Du nämnde ju den här vädjan från...
Möller.
Från Möller,
ja. Det var väl ingen vädjan egentligen, utan det var väl ett direktiv.
Okay. Jag ser en vädjan om att spara bensin och olja. Det är en landshövding, Levinson, som i ett radiotal manar folket till lojalitet.
Mm.
Ska du tanka bilen så ska du verkligen ha ett syfte med att åka.
Ah.
Sen är det ju massor saker också. Kaffet slutar man ju importera här. Det förbjuds ju de här dagarna.
kaffe är återkommande tycker jag under första halvan av 1900-talet.
Ja, det, har vi... det är ju det mest centrala för människor, känns det.
Jag minns att du i något avsnitt pratade om någon som liksom stal kaffe och gömde det i byxorna, va?
Ja, exakt. Just det. Det. 6 kilo kaffe liksom.
Vad hård valuta.
Mm. Ja, verkligen. Men det mest uppenbara är ju att man kallar in folk till flottan och luftvärnet såklart. Det är ju ganska många då. De som är födda år 1905. 34 basta.
Det är min ålder då.
Det är din ålder. De skulle in här. Det var dock en sak som stack ut. Egentligen två. Jag tar den första först. Man förbjöd att inneha brevduvor.
Jaså.
Varför det?
Jag vet inte om det var risk för spionage då. Från ambassader och sånt där.
Måste vara det. Va? Vi pratade om det där också tidigare. Just hur effektiva de är.
Ja, så att det var säkert...
Så det kanske inte heller är så jäkla konstigt egentligen.
Nej, men jag trodde inte att det var så vanligt med brevduvor, men...
Undrar hur många som omfattades av det förbudet i Sverige 1939? Alltså det kanske var så att var och varannan svensk hade en brevduva 1939.
Det kanske de inte hade, men det fanns, nej, men... väl, det fanns väl tillräckligt med brevduvor för att... Då var det lika bra förbud det helt och hållet. Så att ingen försöker.
Nej.
Men det här du säger med att folk kallades in. Jag såg en artikel hur Stockholm, alltså folket på stan, tog emot beskedet när kriget började. Och då var ju rubriken Stockholm tog krigsbudet lugnt, men är likgiltigt.
Mm-hmm.
Det hade varit lugnt i butiker, det hade varit lugnt på banken. Det var lite, alltså det var mer folk än vanligt just på Systembolaget.
Mm.
Det var det enda man kunde märka. Och folk läste då nyheter. Man satte ju upp sån här löpsedlar såklart på gatorna så att folk kunde se vad som hände i världen.
Mm.
Det var ju många unga män som stod och pratade om just att bli inkallade.
Ja.
Det var väl det som var nära för många människor.
Ja, precis. En sista grej bara. Till och med maten är ju påverkad av det här alltså. Mat för dagen, säger jag. En rubrik.
Mm.
Får se om du blir sugen på det här. Det här är då snålsoppa, heter det.
Snålsoppa?
Snålsoppa. Då har du fina strimlar av olika rötter som kokas mjuka i vatten. Och så späder du med mjölk, hela spenatblad, och så kokar du ihop allt. Och så blandar du äggulor, lite grädde och en klick smör. Och så slår du ner det. Och så lite salt och peppar.
Ja.
Mums.
Snålsoppa.
Snålsoppa och skorpudding. Det var det man hade. Mat för dagen.
Ja, nej, men det, italienarna tacklade också. De förbjöd också biltrafiken, såg jag.
Mm.
Men så står det också att restaurangerna får endast servera en varmrätt.
Ja, okej. Okay. Ja, men en kort svep bara för att få en känsla för den här veckan 1939.
Ja. Kan vi då hoppa vidare och göra en liten djupdykning i fotbollens värld?
Det tycker jag är på sin plats.
Jag såg en ganska liten notis där det beskrivs som lite bekymmersamt att en fotbollsmatch mellan Sverige och Tyskland som skulle ha spelats på Råsunda har ställts in.
Mm-hmm.
Och det har ju såklart med händelseutvecklingen som du precis redogjorde för att göra.
Det var inte läge.
Det var inte läge, och det här beslutet fattades då under söndagen veckan innan. Men det står också att förhoppningsvis så kan det bli en match senare i höst om den här utrikespolitiska krisen löser sig.
Mm.
Och det gjorde den uppenbarligen inte. Men det framgår ändå att det är en viktig match för Svenska fotbollsförbundet. För det rör sig om en hel del biljettintäkter. Den här veckan så finns ju ändå förhoppningen om att man ska kunna spela den här matchen den 22 oktober istället.
Okay.
Och om man lyckas med det så är det bara 2 allsvenska matcher som man behöver flytta på. Det är AIK mot Sleipner och Elfsborg mot Helsingborg. Så det är ett bra datum.
Han som var ansvarig för den här tillställningen, tror du han höll på under de här 5 åren som kriget varade? Att försöka få till.
Hur fan blir det med matchen?
Ja, hela tiden.
Får liksom ingen svar i Tyskland.
Nej.
Nej, men alltså... Det var ett antal landskamper i juni för A-laget herrar. Man mötte Norge, Finland, Litauen, Norge och Danmark. Det ska tilläggas att en av de här matcherna, alltså den sista matchen mot Danmark, var på Råsunda den 1 oktober 1939.
Det trodde inte jag faktiskt. Men det är klart, vi var ju inte med i kriget på det sättet.
Nej, och då hade det ju inte Frankrike och Norge och Danmark hade ju inte blivit ockuperade ännu. Så att Danmark kände väl att vi kan spela. Norge kände att ja, men vi kan spela. Så det blev några matcher, men det blev ingen Tysklands match 1939. Om man tittar på året 1940 så var det också ett antal matcher. Sverige spelade 4 matcher.
Norge, Norge, Danmark, Norge.
Finland, Finland, Danmark, Danmark.
Och de behöver Europakartor för att se att det finns fler länder man kan spela fotboll.
Bonniers. Ja. Nej, men det där säger också någonting om, jag kan vara ute och cykla lite, men det är min spontana gissning att man känner ju ändå att det är en skillnad mellan Danmark och Norge där. För att här spelar ju Danmark matcher men inte Norge. Och det speglar nog lite grann hur Danmark respektive Norge hanterade tyskarnas inmarsch i respektive land. Mm. Mm. Danmark, de, ja, det var ju bara att gå in i Danmark. Norge gjorde ännu motstånd. Det var ju krig.
Ja, visst.
Så att här känns det som att ja, men Norge är inte med längre och spelar landskamper.
Nej.
Men så hoppar man fram till 41. Och då är det en match i september mot Danmark på Råsunda. Mm. Men sen händer det. Den 5 oktober 1941. Sverige får besök av Tyskland på Råsunda. Så den här jävla matchen blev ju av. Fast,
är det
fast
sant?
Ännu längre in i kriget. Alltså 1941.
Men gud vad stört det känns.
Ja, det kan man säga.
Jag tänkte verkligen att det dröjde ju många år innan vi mötte Tyskland igen.
Ja, och du kan ju tänka, jag är tvungen att hoppa fram i Svenska Dagbladets arkiv för att se, ja men vad fan, vad skrevs om den matchen? Så jag hoppade faktiskt fram till 41, jag blev ju nyfiken. Ja. Och den mediala rapporteringen där, den är ju jättemärklig. För att då är det ju tidigt, så här, ja, det är en stor artikel, den täcker ju halva sidan med bildkollage om matchen. Rubriken är 4-2 i största fotbollslandskampen. Alltså Sverige vann mot Tyskland med 4-2 på Råsunda. Och det var ju inte bara vanligt folk där. Kungen var där. Mm. Han var dessutom ner på planen och hälsade på spelarna innan avspark. Statsministern, Per Albin Hansson var där. Greve Clarence von Rosen var med på en jävla bild. Förut nazist och polare med Göring och Hitler.
Mm.
Så var det en massa tyska ledare där. Jag vet inte vad det var för typ av ledare. Det var ju liksom inga av de här kända namnen. Om det var inom fotbollsvärlden eller politiken, det vet jag inte.
Nej.
Men de satt där, det var fotografier från läktaren. Och samtidigt som man ser det här då, så är det ju rubriker på samma sida.
Ja, det var det jag tänkte säga. Vad var rubriken om kriget? Det är det som blir så spännande att få höra.
En är oerhörd tysk flygaktivitet inledde senaste offensiven. Tyskarna uppges söka nå och avskära Moskva före vinterns inbrott. Det här är alltså Operation Barbarossa igång. Tyskarna håller på och liksom försöker ta Moskva. En annan är järnvägarna till Moskva har häftigt bombarderats. Samtidigt då som fotbollsartikeln på samma sida tar upp jättepublik.
Nej, det är så. Alltså, nu fattar jag att det inte är så, men det känns ju som ett... Men det här är ju en sån här grej som är genant.
Ja, och så här, även utanför planen var jättemycket folk. Hagalund, Huvudstabackarna och
folkfest.
Råsundområdet. Det var ju så fullt med folk. Det var ju folk som inte hade biljetter. Och på Råsunda var det ju 38 000 pers i publiken. Och då står det så här... Aldrig har en jättepublik varit lättare att handskas med. Landsfiskalen i Solna talar om att det var ett nöje att arbeta och att trafikproblemen löstes enklare än han trott. Alltså, ja, jag kan tänka mig att många var väl rätt nervösa, antagligen.
Alltså för?
Tyskarna på besök. Det är klart att Sverige har väl kanske inte varit känd för sin huliganism, men knappast 1941 om tyskarna är på besök, kan jag tänka mig.
Nej.
Det står att det var stor happening här. Sven Lilja, han ledde allsången där på sitt, citat, vanliga populära sätt. Han sjöng alltså det helt enkelt den här Heja Sverige friskt humör, det är det som susen gör. Och publik, det här fattar jag inte heller. Publiken, den vajade fram och tillbaka på äkta vinermaner.
Kan det vara armkrok och bara...
Armkrok, jag vet inte vad vinermaner är. Det kanske någon äldre lyssnare kan höra av sig och upplysa oss om.
Ja, gör det.
Ja, men du, det är inte nog med det att tyskarna då kom till Sverige 1941. Sverige spelade 4 matcher 1942 mot Danmark såklart. Och det var 2 gånger. De mötte faktiskt Schweiz en gång också på bortaplan. Men den 4 oktober 1942, då åkte man ju till Tyskland. Och spelade mot Tyskland på Olympiastadion i Berlin.
Otroligt.
Mm, och
Det känns som ett scoop. Jag fattar att det inte är ett scoop, men det känns men
det här,
som ett
scoop. Det här har jag ändå sett bilder på.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men...
Ja, det är inte så att jag sitter på massa kunskap om tyska och svenska relationen mellan under kriget heller. Men det är...
Ja, men jag blev också ändå hepen och tagen när jag läste det, för att då hittade jag en artikel ur tidningen Fokus från 2008. Och i den framgår, alltså, de åkte ju dit på hösten. De hade först haft träning i Malmö. Det var dåligt väder, så det var inte så lång träning. Så de tog sen bussen till Bulltofta flygplats för att därifrån flyga till Tempelhof i Berlin.
Mm.
Och på flygplatsen skulle de då åka med en flygare som hette Carl Gustav von Rosen, en greve, som alltså var släkt med den här von Rosen som var i publiken. Jag nämnde ju en von Rosen, om du minns det, för en stund sedan. Som var på Rosen-matchen. Den här piloten, flygaren, han var alltså brorson till den nasse-gubben, Clarence von Rosen.
Ja, okej. Okay.
Clarence brorsa, som då var pappa till den här piloten, Erik. Pappan hette Erik alltså. Han var ju också nazist. Men den här piloten, vad jag förstår, verkar inte ha varit det. Han var känd svensk flygare. Han var ju med och utvecklade flygvapen för Etiopien, tror jag. För Haile Selassie.
Mm.
Men nog om det. Han skulle köra planet. Och det kan då tilläggas att hans pappa då, Erik, som var nasse. Hans svägerska var Karin von Kantzow. Och hon var gift med Hermann Göring.
Okej.
Okay. Så det är ju ganska tydligt att det var... täta kontakter mellan Sverige och Tyskland på olika sätt.
Ja, men nazismen känns lite som band i Sverige. Alla känner alla. Lite så.
Nej, men Hermann Göring, han var ju pilot. Och hade ju då flyga Erik von Rosen i taxiflyg till något jävla slott han hade i Sörmland. Och Göring hade vid något tillfälle blivit kvar där en natt på grund av vädret, tror jag. Och då träffade han då Eriks svägerska Karin, och de blev väl förtjusta i varandra, kan man säga, och gifte sig sen.
Mm.
Hur som helst, Eriksson, Gustav i alla fall, flög laget till Berlin. Det här var unga spelare, de hade ju aldrig varit utomlands. En av dem var Gunnar Nordahl.
Aha.
En annan var Gunnar Gren. Och när de kom över Danmark, då blev de direkt omringade av tyst krigsflyg som då eskorterade dem, skyddade dem på vägen till Berlin. För det var ju rädsla, för ett engelskt flyg hade ju flygit runt över Skåne, och den dagen de åkte så hade det framgått att det de hade gjort egentligen, det var att de hade ju minerat Öresund och Östersjön.
Mm.
Så det fanns ju en rädsla såklart att stöta på brittiskt flygvapen. Men det gick också något rykte om att Per Albin Hansson, statsministern, skulle haft kontakt med Churchill, och att då engelsmännen skulle låta det svenska planet vara. Dessutom var ju ordförande i fotbollsförbundet Elof Eriksson, han var polare med Per Albin Hansson. Det var ju lite annorlunda att vara fotbollstränare på den tiden eller vara ordförande i fotbollsförbundet som Elof var, för att är man det idag så jobbar man ju heltid med det.
Mm.
Men Elof Eriksson, han var ju lokalpolitiker för Socialdemokraterna. Mm. Så han var aldrig med på den här resan, för att det var ju kommunalval. Men det som var lite speciellt för spelarna, det var att en av de här topparna inom fotbollsförbundet inte var med på resan, och det var Carl Keve Linde.
Okay.
Och det visade sig att han fick inte resa in i Tyskland. Och det berodde ju på att han var ju kritisk mot nazismen.
Okay.
Så trots det här, att tyskarna släpper inte in representanter för fotbollsförbundet och allt annat skit de gjorde, så åkte ändå Sverige ner. Hur fan kunde de åka? Man hade ju aldrig skickat ner ett landslag till Syrien idag.
Nej.
Det finns ju inte på kartan. Så hur kunde man ens liksom chansa med de här unga människornas liv?
Ja, det också.
Och spelarna själva då, de var, ja, men för oss handlar det bara om fotboll. Men det gjorde det ju inte för den tyska regimen såklart. Det var ett stort propagandaspektakel. Det var ju så här, över 90 000 pers på den här matchen. Många av de militärer som hade permis som fick...
Ytterligare en grej, att bli en del av den propagandan.
Ja.
Alltså det är så många aspekter av...
Men det vart ju inget så här stoppa matchen av det här. Om man tänker på de här... Var det Davis Cup? De stoppade väl i en match 68. Var det mot... Det var väl mot Rhodesia, tror jag. Så där. Sen var det ju på 70-talet när Mikael Wiehe gjorde den här låten Stoppa matchen. Men det var ju faktiskt inte en tillstymmelse till det här 1942. Det är klart, på den tiden var man kritisk mot Pinochet i Chile, var lite längre bort och inte lika nära. Här var man ju verkligen försiktig, man tassade på tårna för Tyskland.
Mm. Mm.
Men sen ser man ju, 43, ja, Sverige fortsätter spela matcher. Drog av 5 landskamper mot Ungern, Finland, Ungern, Danmark och Schweiz. Men sen 44 var ju ingen match. Och sen blev det inte matcher förrän 45. Och då var ju Norge tillbaka också. Kom till Sverige i oktober 45 och åkte på stryk med 10-0 på Råsunda.
Uh-huh.
Ja, så att även i sporten så ser man ju politiken och kriget.
Ja, verkligen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi ska ta oss norröver. Vi ska vara i krokarna av Kramfors.
Ja.
Vi ska prata om någonting som det skrevs otroligt mycket om det här året, men som det skrevs väldigt, väldigt lite om efter den 31 augusti 1939.
Ja, det åts upp av kriget.
Det åts upp av kriget, men det är ändå märkligt att det inte fick större uppmärksamhet, tänker jag. Men jag läser ju om det här när det har hänt. Vi pratar alltså om världens längsta brospann.
Mm.
Sandöbron. Och den går mellan Lunde och över Sandör och till Klockestrand. Det jag ser är att den har rasat här.
Mm.
Och det är ju en katastrof utan dess like. Men det är också så att när det här hände, när bron rasade, man kunde aldrig riktigt fastställa vad anledningen var. Det dröjde många år innan man faktiskt kanske kom till någon slags vettig teori. Hur kunde det här hända? Och då var det ju inte så enkelt. Men alltså den enda rimliga förklaringen är ju, och det är ganska intressant, att byggandet i Sverige när det gäller det mesta, det var ju liksom, det var ganska nytt att bygga såna här stora saker som den här bron.
För den bron man sen byggde upp efteråt, brospannet var väl över 260 meter.
Det var ju världens längsta då, vid den tidpunkten.
Ja, längsta av den typen av bro.
Ja. Jag kom över något dokument där någon hade intervjuat en Hjalmar Granholm som vid Chalmers, som skrev en avhandling om det här. Och han gick mycket grundligt igenom vad som gjorde att det rasade. Och innan han kom fram till det så var det ju rätt mycket rykten. Det var tal om sabotage. Jag menar, med tanke på tiden när det hände.
Just det.
Att det skulle ha en koppling till kriget eller någon inrikespolitik eller sådär. Men det han kom fram till var att eftersom byggprojekt av den här typen ändå var ganska nytt i Sverige, så det man gjorde var ju att man hade extrapolerade, jag vet inte om jag uttalar det rätt, man skalade upp dimensionerna från tidigare projekt. Och tidigare projekt hade varit ganska små grejer.
Mm-hmm.
Men nu byggde man ändå världens längsta bågbro. Man gjorde liksom inte tester i full skala. Man förlitade sig på vad man har gjort tidigare som funkade på de här mindre konstruktionerna. Och det var liksom uppenbart. Det skulle rasa. Det fanns liksom inget annat när man nu ser tillbaka på hur de hade gjort det här. Man hade ju börjat gjuta här då. På fredagen så hade man ju börjat gjuta det som skulle bli liksom första lagret av betong. Alltså man börjar närma sig slutet här.
Ja, för det såg jag en bild. För det var väl, var det så att de hade byggt en stor träkonstruktion först? Som de gjuter det i, eller?
Ja, precis. Och man hade bara 20-tal meter kvar på toppen. Så att snart skulle den här bron stå färdig.
Mm.
Och det är klart att För befolkningen i de här trakterna var ju det här något otroligt stort. Det här satte ju verkligen Lunde eller området på kartan. Alltså få världens längsta bro av den här typen. Så att vilket antiklimax, vilket mörker sen när det här rasar med alla de här byggjobbarna uppe på bron. Allt bråte som ramlar ner i vattnet. Mm. Alltså det är sådana hemska beskrivningar här. Om jag minns rätt nu så var det 18 som dog i den här olyckan då.
Okej.
Okay. Och ett flertal, kan ha varit 40-50 skadade. Ah. Svårt skadade. Eftersom det var så mycket bråte som ramlade i vattnet så var det ju så att flera dog ju på grund av att det låg ju byggvirke som stopp mellan dem och vattenytan. De var ju liksom för stora och tjocka grejer. Det gick inte att ta sig upp liksom.
Nej.
Så även om man då var ganska snabb med att få privatpersoner fick i båtar och försökte liksom hjälpa dem så hade de liksom fastnat under allt det här byggvirket som låg på ytan.
Nej, det måste ju ha varit en enorm panik för de som inte dog snabbt.
Jävla mardröm.
Men det var ju ett jäkla fall också. Var det inte för att de som var på toppen, det var ändå bara 40 meter ner.
Ja, precis.
Så även om det bara är vatten så är det ju sannolikheten är väl rätt stor att man dör av det, antar jag.
Ja, om inte annat så ramlar det ner någon stor betongbit eller träbit som du får på dig i fallet också. Då. Olyckan försvann ju på något sätt i krigsrapporteringen. Och det kan man ju förstå. Men det är ju en katastrof som är svår att hitta liksom någon riktig jämförelse med, tänker jag. Det är ju den absolut värsta byggolyckan i svensk historia. Alltså modern historia.
Ja. Tjörnbron var ju rätt stor också, va?
Men det var ju bara några bilar. Bara. Men det var ju bara några bilar som åkte ut över den kanten utan att se att den var, hade rasat. Det var, just det, det var ju en båt som körde på den, eller hur?
Ja, precis. Ja. Så bilarna som körde på den visste ju inte att det var stup.
Nej.
Fy fan.
Ja, bron hade ju, byggdes ju upp igen och blev klar då 1943.
Ja, och det är också imponerande. För jag tänker, den första bron, den gick åt helvete. Den blev inte ens färdig. Nu är det världskrig, men vi slår upp en bro nu snabbt. Alltså, det känns som ganska snabbt ändå.
Ja.
Jag upplever ju ändå att de höll på med Öresundsbron hela min barndom.
Ja.
Och det kanske å andra sidan var lite mer avancerat för att de skulle ner på havsbotten och sådär. Det vet jag, min kunskap om brobyggarna är inte så stor.
Nej.
Men det känns hyfsat snabbt ändå, eller?
Jag kan inte heller så mycket om brobyggen, men jag tycker vi lämnar det. Men den var ju en väldigt viktig bro som kommunikationsled. För där gick ju E4-an då. Det var ju innan Höga Kustenbron togs i bruk. 97. Så nu är det ju länsväg 332 som går där. Du har ju ett monument. Strax intill bron så har du ett monument över Ådalshändelserna från 1931. Då.
Ja, så där har vi ett bra utflyktsmål egentligen.
Ja, precis. Det är ju, ser ut att vara ett väldigt vackert ställe.
Ja.
Även om du då har den här mörka historien.
Nej, men då har man ju inte åkt den här, antar jag. Jag tänker om jag har åkt norrut. Jag har ju inte varit norrut.
Jag tror att du åkte Höga Kustenbron då.
Just det har jag gjort.
Ja, den är ju otroligt vacker den också. Hur du har sjöar eller vatten liksom.
Vadå, har den tagit över?
Ja, den är ju E4 nu.
Okej, okay, då är det därför.
Nej, men det var byggolyckan när det gäller Sandöbron.
Jo, och du nämner ju här att det är en väldigt att det liksom försvann i mediebruset av förklarliga skäl på grund av kriget. Och jag tänkte att jag kan ju avsluta med en insats som också försvann i mediebruset. Och det är ju den nyheten att Sally Bauer klarade kanalen, som det står i rubriken.
Jag såg faktiskt det på första sidan.
Och då pratade jag om den engelska kanalen. Jag var lite osäker, hette hon Sally Bauer, men sen förstår jag, nej, men hon är ju svensk. Hon hette Sally Bauer och hon har ju då tagit simma över engelska kanalen helt enkelt. Det står i artikeln, hon började tidigt på morgonen på den franska sidan.
Mm.
15 timmar och 22 minuter senare var hon framme vid Abbots Cliff i England.
Och hur långt är det?
Jag vet inte hur långt det är, men att bara en sån sak som att man är i vattnet och simmar i 15 timmar och 22 minuter, det är häpnadsväckande.
Mm. Och kallt, tänker jag.
Ja, kallt. I artikeln så framgick det också att hon använde någon sorts fårfett av något slag på kroppen. Mm. Men det var också på håret för att man skulle stänga av Engelska kanalen. Det skulle regleras trafiken där. På grund av kriget naturligtvis. Mm. Det kommande kriget. Så det var ju egentligen sista dagen hon kunde göra det här på många år. Ja, men det stod att hon kunde dra nytta av tidvattnet i början på något sätt. Liksom att hon drogs med mot England där. Men sen när hon var ganska nära den engelska kusten, då blev det tvärtom då. Då hade hon tidvattnet emot sig, så hon hade svårt att ta sig fram på slutet. Och det gjorde ju att hon inte kunde slå någon rekordtid.
Ah, okay.
Jag blev nyfiken på vem var Sally Bauer.
Mm.
Och jag hittade ju lite info. Hon var från Halmstad, föddes 1908. Så hon var ju då i, ja, hon var drygt 30 här när hon simmade över.
Mm.
Flyttade som ung till Helsingborg och blev aktiv vid väldigt ung ålder i Helsingborgs simsällskap. Hon var alltså instruktör i simning redan hon var 10 år.
Ja.
Ja. Och under 30-talet satte hon ett stort antal rekord. Jag tror det var 17 stycken någonting. Och hon tävlade senare för Malmö simsällskap. Slog igenom kan man väl säga 1931, 8 år tidigare, då simmade hon över Öresund.
Mm-hmm.
Mellan Helsingborg och Helsingör där färjorna går. Och det gjorde hon på 6 timmar och 22 minuter. Och året innan här, 1938 alltså, då var det en dansk firma som hade utlovat 5000 kronor till den som kunde slå det danska simrekordet att ta sig över Kattegat. Och vem ställde inte upp för att försöka med det här? Ja, Sally Bauer ställde upp för att försöka knipa åt de här 5000 kronorna.
Mm.
Hon misslyckades med att slå det rekordet, men hon testade igen och gjorde det på tiden 17 timmar och 5 minuter, alltså rekord. Hon slog det danska rekordet. Vet du med hur mycket?
Nej, men jag antar att då är det bara sekunder det handlar om då.
Hon tog sig över på 17 timmar och 5 minuter. Nej, hon slog rekordet med 12 timmar.
Oj!
Men ja, och där börjar man ju så här fundera lite.
Då? Alltså,
där men, då börjar man fundera också hur starkt var rekordet?
Var det Mao liksom? Som simmade, hade rekordet.
Kanske.
Alltså, den är svår för någon som lyssnar för första gången.
Att
förstå den referensen. Men, ja.
Ja, vi har pratat en gång om Mao och att han var en briljant simmare enligt kinesisk press.
Ja.
Men 8 dagar senare så simmar hon, efter det här Kattegat-simningen, så simmar hon mellan Grisslehamn och Åland. Västra Åland någonstans, 30 kilometer. Men det var nu då, 39, som hon fick internationell uppmärksamhet.
Mm.
Som visserligen, precis som Sandö, någonstans drunknade i att det blev ett världskrig. Men det blev ändå en nyhet. Det var fotografier, pressen var där. Det ska tilläggas, hon var inte först med att simma över Engelska kanalen. Men hon var den första skandinaven som gjorde det.
Och kvinna också, eller?
Det var en amerikansk kvinna, Gertrude Erdele, alltså tysk påbrå. Hon hade gjort det här redan 1926.
Dopad.
Men det ska tilläggas att när Sally gjorde det här, då hade det gjort 500 försök. Endast 15 stycken hade klarat det.
Okay.
Det som är också fascinerande, för att hon verkar ju varit enormt driftig. Att liksom slå rekord, jag ska testa nya utmaningar. När hon gjorde det här så hade hon ju sponsorer. Och det känns ju så icke 1939, tycker
Nej,
jag.
Nej, verkligen. Alltså, jäklar.
Hon hade Banankompaniet i Helsingborg var sponsor. Gröna Lund. Sandrews.
Något kaffe måste det ha varit också.
Nej, men några tidningar var det. Det var Idrottsbladet, Arbetet och Göteborgsposten som såg till att hon kunde ta sig till London och så vidare. Jag vet inte fan hur det gick för henne att komma hem, för hon skulle åka hem på måndagen.
Mm.
Men det som också kan sägas om Sally här innan vi avslutar avsnittet, det är ju att det finns en skola i Helsingborg som heter Sally Bauer-skolan.
John Bauer vet vi ju. Ja, fanns en skola som heter
kanske det. Släkt med John Bauer. Tillhör Bauer-släkten, jag vet inte. En annan kul anekdot är ju att 1951, några år efter kriget, så simmar hon över Engelska kanalen igen. Mm. Då var hon i princip otränad.
Okej.
Men hon tog sig över på 14 timmar och 40 minuter, vilket innebar svensk rekord. Och det rekordet gällde ända fram till 2010.
Ja, är det någon man känner igen som har det nu? Står det eller?
Jag vet inte vem som har rekordet.
Nej.
Alltså någonstans, det här är ju en smal
tävlingsgren. Jo, det är det ju såklart.
Men det är imponerande och det är kul att de skriver om det ändå. Det sista jag skulle vilja säga, det är att, det är egentligen två saker. Regionaltågen i Skåne, de heter tydligen Pågatåg.
Ja.
Och hon har ju ett sånt tåg uppkallat efter sig.
Ja, det ska hon ju ha.
Det ska hon ha.
Det är en jävla bedrift det där.
Sen såg jag att författaren Sara Stridsberg faktiskt släppte en bok 2004. Det är en roman där hon har fantiserat om Sallys liv. Den heter Happy Sally.
Mm-hmm. Ja, jag känner igen titeln när du säger det.
Ja, och den blev även en pjäs som sattes upp på Eriksdalsbadet 2009. Endast 2 dagar tydligen. Men, ja. Så hon har ju levt vidare. Så det känns fint att nämna hennes namn och att hon får vara en del av den här veckan då andra världskriget drog igång och förpestade en hel värld.
Mm.
Så med Sally avslutar vi det här avsnittet, så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Tack så mycket.
Tack.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.